Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebbes djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta. Nu lär vi oss om djuren. God morgon eller kväll eller eftermiddag eller när ni än lyssnar på detta, alla kära lyssnare. För det är nämligen måndag med Sebbes djurfakta. Vad ska vi snacka om för djur? Ja, givetvis är det någonting som typ som påverkar mig, som får mig att tänka på vissa sorters djur, och då kommer jag helt enkelt lära er utifrån det. Så de av er som har flickvänner kan nog överensstämma med att hur stor och stark man än är, det är fan ta mig tjejen som bestämmer ganska så mycket i hemmet. Alltså oavsett hur mycket tradition och sånt man har. Så vad finns det då för djurarter som har matriarker? Vad säger som att vi tar oss till den afrikanska savannen och till hyenorna? För att det är nämligen hyenor som är den mest märkvärdiga och utan tvekan mest framgångsrika matriarken i djurriket vad gäller däggdjur och landdjur åtminstone. Så de är uppdelade i olika klaner. De här klanerna kan vara relativt små, har kanske 15-20 individer. Eller sträcka sig upp till 130-140 eller klaner som har så pass många olika hyenor i dem. Och det finns en slags alfahona som styr. Och sen så finns det ett väldigt komplext system i de här olika klaner som rangordnar och ger olika och ger en annorlunda mängd makt till de olika hyenorna. Så alfahonan är längst upp. Hennes döttrar kommer direkt under det. Och sen så är det mer och mer uppdelat. Och de som kommer längst ner i rangordningen, det är hanar som kommer från andra klaner. Och de kommer till och med under liksom nyfödda hyenor som är en biologisk del av samma klan. Och anledningen till varför honhyenorna styr alfahonorna, det är för att de är faktiskt störst och starkast. Återigen, extremt ovanligt hos däggdjur. Vanligtvis hos däggdjur, lejon, björnar, allt möjligt, så är det alltid hanarna som är störst och starkast. Men hyenorna är undantaget. Och det finns kanske lite om förklaring för det, rent evolutionärt. Det är nämligen så att honorna är väldigt lika anatomiskt hanarna. Och då inkluderar det även könsorgan. Ja, det är svårt att se skillnad på hanar och honor i bland hyenor, för att honornas könsorgan liknar hanarnas väldigt, väldigt mycket. Det till och med att det liknar en penis. Det är egentligen en klitoris, men den är formad och i samma längd som hanens penis. Och vissa forskare tror att detta är för att förr i tiden så var hanarna så pass aggressiva att honorna tvingades utvecklas och för att tillikna hanarna. Tills de kom till en punkt där de faktiskt blev större och starkare och bättre. Så till alla er där hemma som kanske inte alltid får som de vill i hemmet. Så oroa er inte, för att hanarna hos hyenaklanerna har det precis likadant. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa är tillbaka. Vi har väldigt mycket att täcka upp nu. Det här är veckans del 1. Vi kommer att prata om UFC som befann sig i Paris i helgen och bjöd på storslagen gala. I del 2 kommer vi att titta närmare på UFC 279 där vi har Khamzat Chimaev mot Nate Diaz, och vi har även Li Jingliang mot Tony Ferguson som kliver upp en viktklass. Men det blir då i veckans del 2. Men vi börjar direkt med välkommen tillbaka till Sverige, Sebastian Wendel Martinez. Du befann dig i Finland i helgen för att kommentera Cage 55. Vi hade x antal svenskar på kortet. Men hur var det att kommentera galan i Finland?
Det var riktigt kul. Jag gillade Helsingfors som fan. Det var en riktigt skön stad. Galan var också jätteväl uppstyrd. Bra struktur, de är otroligt snälla och trevliga och hjälpsamma i Cage. Och ja, ni kommer förmodligen se mig där fram ett tag framöver också. Jag kommer nog åka till Helsingfors en hel del.
Mm. Ja, men grymt. Hur ofta är de kör galor? Det är typ varannan var tredje månad, va?
Ja, någonstans där omkring. Mellan 3 till 5 om året någonstans. Jag tror de senaste åren så har de haft ungefär 4 om året, 3 eller 4. Så.
Hur många svenskar var det som fightade? Var det 3 eller 4? Nej, det var 4, va?
Ja, yeah, det var 4. Först, faktiskt allra första matchen så var det Andreas Knutsson som före detta landslagsfighter som gjorde sin proffsdebut mot en riktigt bra finsk grappler som har, han har vunnit liksom, han är europeisk grapplingmästare, ADCC Europamästare, svartbältare i jiu-jitsu, och så ganska tydligt vad Knutsson behövde göra, hålla det på fötterna. När han väl var på fötterna så gick det bra. Han prickade den här finnen väldigt duktigt, men han blev nedtagen, och liksom när man har någon som har typ bantat ner sig från tungvikt till lätt tungvikt ovanpå, så blev det väldigt svårt. Knutsson, han förlorade slutligen via TKO i andra ronden när han blev mountad, och han har erkänt själv att liksom hans botting grappling behöver slipas. Jag kan väl instämma där. På fötterna så såg det bra ut och han hade ett par bra vändningar. Men ja, han kanske måste köra med några stora grapplers ovanpå bara för att drilla de här positionerna. För att liksom, all respekt i världen till Nermin Haydarpasić, han är kanske inte den som kommer ha samma grapplingkontroll från topposition även om man har storleken. Så ja, on to the next one för Knutsson helt enkelt. Han kommer lätt kunna få matchreden vid klassen. Sen så var det Halmstads egna Robert Nyström som mötte Ville Mankinen, som är en av deras så där stigande killar, kom in i matchen på 3 raka vinster. Nyströms striking har blivit mycket bättre. Det märktes på fötterna. Jag tyckte han vann i stort sett varenda slagduell. Men han envisades lite grann med att försöka ta ner Mankinen. Och Mankinen hade väldigt bra nedtagningsförsvar och ganska bra scrambles och lyckades faktiskt vända flera gånger. Och sen i tredje ronden så fick han en kimura. Så, och återigen, det är någonting som Nyström har erkänt att liksom, ja, ni kan kolla online. Lite väl känsligt kan jag tycka att ta inga beslut just nu för att alla kan göra ett misstag. Men ja, han kanske behöver slipa på ett par saker där också. Sen så var det Alexander Lindgren, också Västerås Fight Club, också före detta landslagsfighter, som mötte Hybrid Viking från Norge, Quinten De Vroet. Och inför matchen så hade De Vroet sagt att Lindgren är som en sämre version av han själv. Såg inte ut så i matchen. Lindgren var steget före i stort sett i varenda aspekt i matchen. På fötterna, på marken, brottningsmässigt. Allting såg jättebra ut för Lindgren som sakta men säkert bröt ner den här killen och avslutade med armbågar i andra ronden. Tillbaks nu i vinstkolumnen. Cage diggar verkligen Lindgren. Lindgren är faktiskt den första fightern, inte baserad i Finland, att få ett exklusivt multifight-kontrakt med Cage.
Kul.
Så de satsar på honom. Ja, verkligen. Det är väldigt talande. De ser mycket potential i han, och varför skulle de inte göra det liksom? Och sen co-main event så var det typ Fernando Flores mot finska Fernando Flores egentligen. Alltså de här två är så lika. Fernando Flores liksom chilensk i Umeå, supertatuerad latinamerikansk pappa, mötte Marcus Rytahonka, kolumbiansk finne, supertatuerad familjepappa, liknande fightingstil, allting. Och det var jämnt. Alltså första ronden skulle jag nog ge till Rytahonka, andra ronden skulle jag ge till Flores, som för övrigt var jävligt nära på att avsluta med en kroppspark som verkligen påverkade Rytahonka. Och sen i den tredje så var det jämnt fram och tillbaka, men sen så var det en sekvens där Rytahonka fångade en spark och sen körde en rak höger, tror jag, som sänkte Flores. Det gick till domslut. Jag tror det var fight of the night hos de flesta, och Rytahonka vann slutligen, men deras promotor Cage gick fram till Flores efteråt och sa på spanska också, för att han är halv panamanian, så att Flores är alltid välkommen tillbaks. Vinst eller förlust, det spelar ingen roll, för att han liksom brings it varje gång och en riktigt underhållande fighter som alla där gärna vill se på. Jag tyckte det märktes också att de finska fansen hade mycket respekt för Flores som har tävlat där innan. Och ja, det var väldigt många som typ ändå high-fivade och gratulerade eller sådär, tackade för en bra insats och sånt. Så 1-3 för svenskarna i Finland. Inte det kanske resultatet vi hade hoppats på hos alla, men jag tyckte alla fighters, även de som förlorade, visade mycket bra grejer, och de kan säkert komma tillbaks starkare in i nästa match, när och vad det än blir.
Mm. Ja, men roligt. Kul att höra med Lindgren att han blev erbjuden just multifight till.
Mm-hmm.
Får se var de landar. Mycket MMA att täcka den här dagen, så att vi hoppar direkt, tycker jag, på UFC Paris. Förra året var helt enkelt MMA olagligt i landet, Frankrike. Men nu är det legaliserat, och nu i september så kunde de då UFC för första gången besöka Frankrike. Kul att det öppnats upp i det landet. Jag tror att det kommer att börja produceras mycket inhemska galor där också. Jag vet inte hur många event som har hunnit arrangeras under det här året, men jag skulle väl bli förvånad om UFC var den enda MMA-organisationen. Jag misstänker väl att Frankrike bör väl börja poppa upp lite MMA-organisationer lite här och där. Cyril Gane och Taito Iwasa stod för huvudnumret, och alltså, vilken match! Jag tyckte den här var riktigt, riktigt intressant, och det är så kul att se på något sätt hur båda två kan le där in och verkligen ge respekt till varandra, men sen vill de bara slå huvudet av varandra. Det är en så underlig sak att se, och även efter när det är klart, stora applåder till båda, och wow, alltså vilken publik i Frankrike, herregud alltså. Det var mäktigt alltså, att höra hur de sjöng när Cyril Gane var där inne och fightade. Så då är ju frågan, innan vi går in på fighting, men är det här världens bästa arena, alltså ur publikperspektiv, eller vad säger du?
Alltså de är definitivt där uppe. Jag tänkte precis på det innan, att är de gett irländarna någonting, alltså de, Irland får ju verkligen rusta upp om de ska slå fransmännen nu vad gäller detta, för damn, alltså de representerade bra, de franska fansen, de, jag vet inte varför jag hade typ glömt det, men alltså de har ju en så otroligt lång idrottshistoria, de är en riktigt stor, alltså stormakt vad gäller idrott, jag menar deras fotbollslag och rugbylag, även deras basketlag är ganska bra, så ja, riktigt, riktigt kul att se och främst av allt höra också i arenan.
Hur chockad blev du i rond 2 när Gane flög ner?
Uff, alltså vi har sett en hel del skrällar ändå på sistone. Det känns så, jag blev chockad, men en del av mig tänkte, alltså detta är ju precis det som skulle kunna hända. Det är alltid risken med Taito Iwasa. Och egentligen med några små justeringar så vinner Taito Iwasa den matchen i andra ronden. Mm. Om man bara hade varit lite snabbare hade du kunnat följa upp lite bättre. Men samtidigt var ju, det var det här Hollywood-slutet nästan på något sätt, att Gane i sitt hemland blir sänkt andra ronden, kommer tillbaks, ändå vinner på avslut. Alltså det var, egentligen var det detta resultatet och detta sättet man ville se någonstans innerst inne. Mm.
Ja, jag håller med. Jag har varit själv lite chockad, för att på Instagram så hade en trogen lyssnare av MMA-podden kallad Svarta Pesten, han hade skrivit att Gane kommer bli släckt i rond 2. Taito Iwasa kommer knocka Gane i rond 2. Jag tänkte, wow, ja, vi får se. Vi får se. Och så när det kom tänkte jag bara, alltså jävlar, det här var helt sjukt. Men han redde ut stormen. Och sen var de där kroppssparkarna. Alltså jag fick nästan lite så här Edson Barbosa, Dan Hooker-vibbar av kroppssparkarna som Iwasa bara tog om och om igen och verkligen käkade dem. Men till slut så var det slagen där som gjorde att han ändå gick ner. Men alltså fantastisk match, alltså superspännande på alla sätt. Precis som du redan nämnt, Hollywood-avslut och hela den grejen. Och nej, riktigt, riktigt mäktigt. Supercoolt. Men nu är ju då Gane i ett låst läge. Vad händer? Mm.
Ja, alltså det, han är verkligen i ett låst läge som du säger. Det, och jag vet inte om vi egentligen vet vad som kommer hända förrän vi vet vad som kommer hända med Gane. För att jag tror väldigt mycket hänger på det.
Mm.
Jag tycker egentligen att på första plats i rankingen, okej, detta var hans första vinst sen förlusten mot Gane. Men jag tycker absolut man kan motivera en returmatch om titeln mellan Gane och Gane. Alltså den första matchen var ändå så pass jämn. Och det var Gane som schabblade bort vinsten genom att gå på det jävla benlåset i femte ronden.
Mm.
Så det kan man absolut motivera. Men sen vet vi inte vad som kommer hända med John Jones. Jag menar, jag såg att Luke Thomas snackade om att man egentligen inte lärde sig någonting nytt om Gunn i denna matchen, eftersom Tuivasa mest presenterar samma hot som typ Derek Lewis gjorde, fast kanske lite hårdare, lite vassare på det sättet. Mm. Och det kan man väl hålla med om. Alltså, det finns absolut frågetecken kring Gunns brottning, nedtagningsförsvar, grappling, alltså sånt. Det finns obesvarade frågor som är värda att svara på, som jag inte fick i denna matchen.
Ja.
Så jag vet att det är några som har velat se Curtis Blaydes nu, att kanske han och Gunn ska få köra en title eliminator, och det kan jag väl egentligen också förstå och starkt motivera. Jag vet inte. Alltså, jag tycker att antagligen Ngannou eller Blaydes, för att det är så osäkert med John Jones och Stipe, att jag vet inte om man ens kan räkna med dem i ekvationen liksom.
Nej.
Så det är väl något av de alternativen, och då återigen så hänger det på Ngannou vad han gör, om han stannar i UFC eller om han går och boxas, eller ja, det är lite av en sörja där uppe i toppen i tungviktar.
Ja, den är knepig just nu. Det är det jag tänker också när jag tittar på den. Om vi tar topp 5 då, Sergej Pavlovich, Curtis Blaydes, Taito Iwasa, Stipe Miocic, Cyril Gane, och sen har vi då mästaren Francis Ngannou. Jag vet inte heller vad man gör med Gane. Alltså Gane sitter på ett sätt på samma problem som Robert Whittaker, som vi kommer att prata om snart, gör. Och den är knepig. Och sen är det där, John Jones, kommer han tillbaka eller inte, och hela den biten. Och jag vet inte, jag börjar bli så trött på det där, kommer han tillbaka eller inte. Jag kan bara känna att så här, antingen så bokar ni upp en match med honom eller så är han inte tillbaka. Och då är det så här, vad gör Stipe Miocic? Jag fick frågan när jag körde live på YouTube direkt efter UFC Paris, är han pensionerad eller inte? Han är ju kvar i rankingen, så han är inte pensionerad. Men det verkar som att han hintade där ett tag om att han så här bara ville leva brandmanslivet. Så jag vet inte, det är lite svårt där också. Så just nu, det är låst läge i den viktklassen. Och det är tråkigt att det är ett låst läge i den viktklassen, med tanke på att det finns 4 stycken fighter som är extremt intressanta i viktklassen. Men också sen så är det ju som vanligt väldigt glest i den där viktklassen också. Men nu behöver vi få se rörelse i tungvikten. Men jag tror nog mer lite som du säger där, för det var några som lyfte det också under liven på YouTube, att Curtis Blaydes mot Gunn, för de har fortfarande inte möts, hade varit intressant att se. Men jag skulle gärna vilja se Gunn mot Stipe Miocic också. Så Miocic får gärna komma tillbaka, eller så får gärna Cyril Gunn välkomna John Jones till tungvikt. Men då är vi där igen. Vad händer med John Jones? Är han tillbaka eller inte? Eller ska vi bara sluta snacka om han förrän han blir bokad en match?
Alltså jag tror på det, när jag ser John Jones stå i buren, då kommer jag tro på att han är tillbaka. För att var det gått 2 år som han har hintat och shit vad han bulkar. Alltså ska du köra UFC eller Mr. Universe liksom, om du bara fortsätter bulka, så kommer du snart vara för tungvikt. Så jag räknar inte ens med John Jones i tungviktsdiskussionen längre, för att alltså, det fanns större chans att jultomten går in lite och fightar.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, Ja, men som sagt, tråkigt att det ser ut som det gör i den viktklassen. Men återigen, snygg prestation utav Cyril Gane, som återigen... Alltså den här, det vi lärde oss den här gången, det var att han kan ta en smäll. Det är en grej som vi lärde oss.
Yeah.
Att han verkligen kan åka på en rejäl smäll men komma tillbaka. Så att jag håller med Luke Thomas i det han sa, men samtidigt så fick vi ändå se någonting där. Mm. Att han kunde ta...
Absolut. Och det är viktigt i den här viktklassen, alltså speciellt när det är någon som Ngannou som har, sitter på tronen, liksom, att kunna ta en smäll. Så det är definitivt väldigt, väldigt viktigt där. Annars, alltså, förutom det så kan jag väl hålla med Luke Thomas i att jag såg kanske inte nya vapen, men det behöver inte betyda, alltså, vara en dålig grej heller. Alltså, jag tycker redan nu att Gunn är nog den tungviktaren som har flest vapen i helhet av någon, liksom, i hela divisionen. Så behöver inte vara en dålig grej att man kanske inte såg han skjuta på värsta double leg takedown eller någonting sånt där, eller köra någon ny spexig spark som vi inte sett innan. Det är faktiskt helt okej. Okay. Sen på andra sidan, jag tycker nästan att Taito Vasa liksom överpresterade över mina förväntningar på något sätt. Alltså, han kan också ta en smäll, och sen att han ändå lyckades hitta det ständigt förflyttande målet som är Cyril Gane, tyckte jag var imponerande. Och fan, alltså credit to Ivasa också, där var jag en riktig krigare.
Ja, alltså det tycker jag var någonting som jag reagerade på. Jag tyckte att Taito Ivasa såg egentligen bättre ut än vad han någonsin har gjort. Mm. Det var inte bara toksvinga, även fast de momenterna kom, men det fanns ändå en känsla av någon form av mer fighter IQ. Han har ju vunnit mycket för att han hamnar i de slagväxlingar som är livsfarlig. Men här tyckte jag ändå att man såg någon form av så här, ta det lite lugnt, förivra det inte, det är fem ronder och hela den biten. Så jag måste säga att jag blev imponerad av Taito Ivasa, för att det kändes som att han kan bli mycket farligare om han börjar lägga till ännu mer strategisk tänk i sina fighter. Så jag tycker att Taito Ivasa överraskade mig lite, måste jag säga. För att visst, alla tungviktare kan vinna när det blir en slagväxling. Det är inte helt omöjligt. Men jag tyckte att den här gången så såg man ändå att det var en skarpare Taito Ivasa. Jag vet inte om det är för att han har flyttat till Dubai, tagit bort mycket distraktioner och sånt som han har pratat om. Fokuset kanske är lite på en annan plats. Han har kommit så pass högt upp i ranking att han behöver verkligen bli en mer välpolerad fighter om man ska kunna ta en titel. Alltså det är intressant. Jag gillade den Taito Ivasa vi fick se, och jag tror att den Taito Ivasa kommer ställa till ett problem för väldigt många där inne. Så tungvikten kanske just nu för första gången är intressantare än vad den har varit tidigare. Men nej, grym match. Nu får vi bara se vad som händer där i det otroligt låsa läget i mellanvikten. Och tungvikten. Men jag tycker att vi hoppar på mellanvikten direkt. Det var därför jag började snubbla på de orden. Robert Whittaker mötte Marvin Vittori. Vi spekulerade mycket runt den här matchen. Men alltså det enda jag blev lämnad med efter det här mötet, och jag sa det även i liven, det är att hade det varit ett parallellt universum där Adesanya hade hoppat över sin MMA-karriär, då hade vi nu pratat om Robert Whittaker som the GOAT, alltså the greatest of all time. Snubben är så otroligt bra. Han är den första fighten som jag har sett mot Marvin Vittori där jag trodde att Marvin Vittori kommer att bli avslutad. Så frågan är verkligen, hur bra är egentligen Israel Adesanya? Hur kommer ett framtida möte se ut? För att de två kommer att mötas en tredje gång, det känns helt oundvikligt. Alltså det är så mycket frågor runt den här matchen, men vi tar dem snart. Jag ska inte hoppa händelserna i förväg. Men vad var din tanke om matchen i sig?
Alltså jag bara tänkte karma. Det är så här det går, din italienska köttskalle, när du inte visar Bobby Knuckles den respekten han förtjänar. Alltså verkligen, ingen har gjort detta mot Marvin Vettori. Alltså det är sjukt faktiskt att Whittaker såg farligare ut mot Vettori på tre ronder än vad Adesanya gjort på sammanlagt 8. Wow. Jag tycker det är jävligt imponerande. Som det så tänkte jag ett litet tag liksom, oh shit, kommer alltså Vettori ser ut att vara skakad, om Whittaker bara liksom verkligen vrider upp tempot nu så kanske han kan avsluta honom. Whittaker såg fantastiskt ut, alltså typ hans jab, hans raka höger, hans huvudspark, den högra huvudsparken som han sätter så jävla snabbt och fint och effektivt. Han hittar, alltså hans timing, det finns någonting man, alltså jag tror att någon som är mer begåvad och teknisk än vad jag är hade kunnat göra en sån där en timmes breakdown av Whittakers timing. Sättet som han hittar de perfekta tillfällena att pricka motståndaren. Och sen att han också prickar, alltså många gånger känns det som att han prickar Vettori precis när Vettori är på väg in, vilket är liksom utmärkta, alltså han kunde inte valt ett bättre tillfälle att pricka honom på. Jag tycker att även om vi kanske inte såg jättemycket nytt så var detta ändå en utklassning på ett sätt liksom. Nu, det var inte så att typ okej, Vettori håller på att bli totalt utbankad på marken och sådär, men detta var en teknisk utklassning, en överkörning utan tvekan. Och det var så kul att se, alltså, jag är ett stort fan av Whittaker, ingen hemlighet att jag kanske inte är den största fanet av Vettori. Och alltså igen, detta var också lite Hollywood liksom. Man fick se den här killen som är typ som en high school mobbare som bröstar upp sig och tuffar till sig, verkligen få karma från den här liksom snälla familjepappan som är Robert Whittaker, men i buren Bobby Knuckles, alltså fy fan vad han är bra. Och jag, oddsmässigt så kommer väl Adesanya fortfarande vara en favorit i ett potentiellt tredje möte, men alltså jag tycker Whittaker har en väldigt bra chans att vinna tre ronder. Alltså det är långt ifrån galet, och det finns, alltså jag säger hela tiden att jag ska göra det, jag har inte gjort det än, men jag måste kolla om deras returmatch och se, för att jag vet att det finns de som egentligen tycker att Whittaker vann ronder 2, 4, 5. Mm. Och jag måste kolla om det för att verkligen skapa min egna liksom konkreta uppfattning där. Jag för mig att liksom när jag väl hade sett returmatchen första gången så tyckte jag jämt som fan, men jag hade nog knapp fördel till Adesanya. Men jag känner att jag vill kolla om, jag måste kolla om den för att se allting som vi har sett sen första mötet mellan Adesanya och Whittaker har ju visat på att Whittaker verkligen har utvecklats, att han förmodligen kom in i den första matchen lite emotionell, lite stressad liksom. Han har visat ett fantastiskt lugn de här senaste matcherna, och det kändes som att, nu vet jag att detta inte var så, men det kändes som att Vettori inte kunde träffa honom, som Nej. Att han bara missade varenda grej bara typ. Och jag har en genuin fråga, detta låter som en dissfråga för att jag inte är världens största Vettori-fan, men Paul, kan du minnas en enda gång när Vettori har landat en huvudspark i UFC? För jag bara har såna mentala bilder i mitt huvud av alla som bara liksom lyckas köra den lean back-metoden och undvika de här långsamma huvudsparkerna från Vettori.
Nej, det är inget jag kan komma på alls, men jag kan dra stats för det i alla fall, för jag hör att det är det du vill veta.
Gärna.
Marvin Vettori attempted 116 stycken, han träffade med 33, hans träffsäkerhet låg på 28%. Då har vi Whittaker istället som skickade 166 stycken och träffade med 74, han har 45% träffsäkerhet. Det säger ju jättemycket om den här matchen, och det är rörelsen på Whittaker, hans sätt att hitta den här distansen där han inte blir träffad på. Han vet exakt hur han ska röra sig in och ut, och det är därför han torskar första ronden. För att han läser, tittar in, analyserar, sitter och drar så här matematiska diagram och måttband över hur många centimeter han kan röra sig över. Men sen i rond två, då börjar det bara. Och det var coolt att se. Det var lite oroväckande på ett sätt också, för man fattade att det är inte en femrondare, vilket var tydligt också i ringhörnan att bro, det här är tredje ronden, det är den sista ronden nu. Det finns inget mer efter det här. Och det här är också första gången jag tycker att när matchen är över och domslutet ropas ut, Marvin Vettori vet att han har torskat. Han vet att han har förlorat den här matchen. Så var han inte mot Adesanya. Då var det mer så här, vadå? Jag har ingenting. Han hade i princip argument med sin ringhörna att så här, jag vinner. Och de bara, nej, du gör inte det. Medan mot Whittaker så var det som att han fattade att jag förlorar. Men det finns ett till sak som är ganska viktigt att lyfta här. Och det är något jag har tänkt ganska mycket på. Och det är det här att Att vara den som har haft titeln och bli av med den, det är ett större incitament för dig som fighter eller atlet eller vad du gör att slipa på dina redskap. Men inte bara slipa på dem, att lära dig nytt, att verkligen analysera dig själv från botten och upp. Liksom, vad gör jag? Och vad gör jag rätt och vad gör jag för fel? Medan en person som då Adesanya som är champ, det är väldigt lätt att bli trygg där. Jag är så här bra. Om man börjar drink your own Kool-Aid och tro på sin egen hype och hela den här grejen. Så jag tror att den som blir bättre, det är Robert Whittaker, för att han har ett mål, och det är att vinna mot den personen som har vunnit mot honom 100% i alla fall en gång. Andra gången, där klyvs det. Det var inget avslut, och precis som du säger, det är väldigt många där ute som tycker att Robert Whittaker vann returmötet. Och jag tror att den förlusten, att förlora på det sättet, det kan ge så mycket eld och energi i en person att bara, jag måste bli bättre. Att man börjar träna på ett sätt som är annorlunda mot den som redan sitter med bältet, fortsätter att vinna. Många säger att matcherna är inte så roliga längre, de börjar bli lite tråkiga, vilket det lätt blir med champs. De blir till slut lite tråkiga matcherna. Det var samma sak med Anderson Silva. Det var inte riktigt så kul på slutet. Man kunde känna att han avslutar folk om han vill, men ibland vill han inte. Och då gör han inte. De blir så trygga i sitt eget. Men efter den här prestationen och det Whittaker gjorde mot Vettori, alltså jag börjar luta åt att nu får vi se hur det går med Pereira och Adesanya, för det måste ske först. Men jag börjar verkligen luta lite åt att jag tror nog att Whittaker vinner det tredje mötet, för jag tycker att han ser bara bättre och bättre ut och fortfarande så sjukt underskattad fighter. Men skulle man nu kunna sudda bort de här två förlusterna mot Adesanya och han hade fortsatt utvecklats på det här sättet, vilket också är den stora frågan, hade han fortsatt utvecklas på det här sättet om han var champ? Det är möjligt att han inte hade det. Det är möjligt att han hade varit bra på den nivån som han var, men bara så känt sig rätt bekväm i det. Men jag tror att då hade vi verkligen snackat om Robert Whittaker GOAT. Jag tror att han hade fått respekten, man hade börjat sätta honom i samma meningar som Anderson Silva. Kommer han kunna gå om honom, göra det här, obesegrat så här mycket? Men killen har 25 vinster och 6 stycken förluster, och då är 2 av dem mot Adesanya. Så, och då hade han varit obesegrad i mellanvikt allmänt liksom. Helt obesegrad där. Alltså, jag vet inte, Robert Whittaker är så bra. Han är så otroligt bra, och har folk inte liksom fattat hur bra Robert Whittaker är, så då måste man ju bara, då får ni gå och skaffa glasögon, för den här killen är, han är så sjukt komplett, och jag tycker hans sätt att hitta sin plats, sin distans, hur han rör sig in och ut och hur han vet exakt hur han ska röra sig ut när hans motståndare kommer mot honom. Det var i princip, jag kommer slänga mer ändå. Jag tycker de två sista ronderna av Robert Whittaker, det är snudd på alltså mästerverk, när det är två så pass duktiga fighters som står där inne mot varann, och speciellt en fighter som ingen har kunnat avsluta i Marvin Vettori och göra det som han gjorde. Ja, jag säger det. Robert Whittaker levererade 10 minuter av mästerverk där inne.
Alltså, jag börjar också känna, likt dig Paul, att Whittaker kan definitivt vinna tredje möte mot Adesanya. Alltså, nu såklart, MMA-matte är inte någonting man ska ta som typ gravitationslagen, det är inte lika självklart. Men jag tyckte Vettori hade mycket mer framgång mot Adesanya senast än vad han hade nu mot Whittaker. Mm. Alltså, han kunde åtminstone ta tag i Adesanya. Liksom, nu gjorde han inte mycket skada mot Adesanya, men det gjorde han inte mot någon av dem. Men han kunde liksom få tag på honom. Och sen visst, han hade 2 ronder till. Det är absolut någonting man ska tänka på. Men alltså, Whittaker, han bara stylade på honom. Alltså, det var liksom typ Så som en storebror hade kunnat styla på en lillebror och liksom bara typ, du vet, hålla handen ute mot pannan medan lillebror vevar med armarna som inte når fram. Det var typ så det kändes. Fan alltså, det är såna här matcher man tackar MMA-gudarna för. Liksom, när man får se den goda killen vinna liksom. För att det är så ofta som skurken vinner eller någonting sånt där. Men ibland, Detta var också Hollywood. Alltså, Main och Co-Main var verkligen Hollywood på de bästa möjliga sätten.
Ja, jag tycker coolt också att Paris fick det här på ett sätt. De kommer till ett nytt land och verkligen att det blir liksom former champ i mellanvikt som kommer att gå en tre-rondare som Co-Main. Det är inte alla länder som får det. Jag tycker det var fantastiskt. Alltså jag har alltid i många år verkligen lyft Robert Whittaker och verkligen förespråkat honom som en otroligt underskattad fighter. Men jag tror nog att de, som sagt, jag kanske fortfarande lever kvar i bubblan. Det är så få som fattar han hur bra han är och alla helt plötsligt har förstått. Men nej, alltså den här prestationen var så sjukligt snygg. Jag är jätteimponerad av Robert Whittaker och jag hoppas verkligen att han får den respekten han förtjänar. Men nu är även han då i ett låsläge. Så jag tycker bara för det så ska vi dra topp 5. Vi har Alex Pereira som nu kommer att möta Israel Adesanya. Det är spikat, det är bokat, vi har datum och allt sånt. Vi har Derek Brunson, Marvin Vettori och Jared Cannonier som av någon konstig anledning delar del 1. Eller förlåt, de delar plats 2 i rankingen. Och sen har vi då Robert Whittaker som är etta. Jag vet inte vem Whittaker ska möta. Ska han möta Paulo Costa? Ska han möta Jack Hermansson som är rankad 8? Alltså, vem bör han möta? Jag tycker det här är egentligen det knepigaste dilemmat just nu är Robert Whittaker, för han är på tok för bra för att sitta och fightas liksom ovanför topp 5, men han har också spöat många där i topp 5 och det kanske inte är jätteintressant att se så här rematch på rematch där, men han har mött Derek Brunson. Jag skulle precis säga att han inte har det, men det hade han. Det är i princip Jack Hermansson, men Jack Hermansson är rankad 8. Jag vet inte heller hur mycket det gynnar liksom Whittaker att ha en match mot Jack, och Jack ska väl möta Derek Brunson för mig, men det är inget officiellt datum spikat va?
Jo, 3 december.
Just det, okej, men då är de två, de är ur ekvationen. Men då är det i princip han och Paulo Costa. Cannonier mötte han nyligen, så det är han och Costa då.
Ja, Costa är väl det enda logiska, för att ingenting annat funkar. Alltså det närmaste man kommer, om man ska kolla utanför det, liksom det närmaste man kommer som inte är bokad, det är Strickland, det har väl ändå en match, men alltså den är ju helt ologisk. Han kommer från en knockoutförlust och är långt ner. Ja, alltså det är i så fall Costa som alltså jag tror man kan nästan ta denna prestationen och bara duplicera den, så ser man hur resultatet skulle vara mellan Whittaker och Costa. Det var det som är grejen. Jag tycker inte den matchen är så intressant.
Nej.
För att här har vi redan sett, alltså vi såg hur Vettori, vad han gjorde mot Costa när de två möttes. Och sen nu fick vi se vad Whittaker gjorde. Så det är liksom den enda logiska matchen är ganska ointressant i mina ögon. Så fan, den är väldigt väldigt svår. Det är ännu en division med ett riktigt låsläge i toppen. Jag tycker synd om Whittaker, för vad som än händer så kommer han antingen behöva vänta längre än vad han borde göra, eller ta en match som han egentligen inte riktigt behöver bara för att hålla sig sysselsatt. Hur man än vänder och vrider på det så typ förlorar Whittaker trots en av de mest imponerande vinsterna i sin karriär.
Ja, nej men verkligen. Det är som sagt låsläge. Det är det som är så tråkigt. Att det är där vi har hamnat med de här. Men vi får helt enkelt bara avvakta. Får se vad UFC gör. Hur lång paus Whittaker känner att han behöver mellan den här matchen och nästkommande. Men han kommer ju definitivt att spöa upp den största majoriteten av de som finns i organisationen. Svårare än så är det inte. Men vi har en till mellanviktsmatch att gå igenom. Och det är då Nassourdine Imavov mot Joaquin Buckley. Ja, vilken match får vi börja med att säga. Och det var ju, märktes ju att det fanns mycket, vad ska vi säga, så här bad blood mellan de här två när de klev in. Speciellt från Imavov till Buckley. Buckley, jag har missat lite. Vet du vad det är som har hänt på sociala medier mellan de två?
Nej, jag också. Alltså, jag var för upptagen förra veckan med att liksom verkligen djupdyka i de grejerna på detta kortet. För jag blev också jag hade fattat att det var någon liten beef mellan dem. Jag vet inte vad det är Buckley har sagt eller gjort som har lett till detta. Jag tyckte att, baserat på att jag inte vet så jättemycket om deras beef, så tyckte jag faktiskt Imavo framstod som ganska så töntigt, alltså som en liksom 15-årig ortenpojke som skulle hålla på och brösta upp sig och ja, jag har varit väldigt hög på Imavov som fighter, men jag tyckte att som person så framstod han inte så jättebra i denna matchen.
Nej, jag var själv förvånad över hur matchen utspelade sig och det här, men jag, alltså, samtidigt som man vet att när domaren skickar dig åt ett håll, då ska du gå dit. Att hålla på och följa efter, du stör egentligen inte din motståndare, utan du distraherar egentligen bara domaren där inne. Och jag tror att det hade nog kunnat gått, han var nog inte långt ifrån åka på ett poängavdrag. Med tanke på hur han följer, och han får hela tiden se som går bort, backa, du ska inte stå här. Så att det blir jag förstår vad han ville göra för att psyka Buckley, men det blir fel bara för att du distraherar bara en person som försöker göra sitt jobb där inne och se till att matchen går till på rätt sätt. Så jag vet inte. Och på slutet,
tänk om han hade fått poängavdrag, då hade matchen slutat oavgjort. Då hade hans dumheter kostat honom en seger.
Ja, exakt. Exakt. Och jag tror också att, alltså, jag vet inte, jag började på något sätt när matchen började vända där. Det blev nästan ett sånt här Rocky 4 moment, att jag började känna typ, fan, började heja lite Buckley här. Fan, coolt om han skulle kunna få till den här vändningen. Och jag började känna lite så. Det blev en bra match. Jag undrar lite vad det var som egentligen gjorde att Nassourdine Imavov, han såg så otroligt trött ut de sista minuterna. Det var som att han pajade totalt.
Jag undrar om han brände ut sig själv lite. Och kanske att det också påverkade hans sådär dumheter mellan ronder och sånt. För att ibland när man blir trött så kan man liksom, inte bara ditt fighterik, men liksom sjunker lite grann, men det kan också göra så att du överkompenserar på vissa sätt, liksom att försöka dra ut de här mentala spelen, eftersom dina egna liksom atletiska, din atletiska förmåga har sjunkit så pass mycket. Jag tycker, shout out och eloge till Buckleys hörna mellan andra och tredje ronden, för att de var riktigt bra tyckte jag. De var så nära, alltså de fick igång honom. Det är synd att de inte fick igång honom på samma sätt efter första ronden. För jag tyckte Buckley visade här att han hade fan till mig kunnat vinna denna matchen. Och vi pratade ju om det innan förra veckan. Att Buckley har visat en ganska stor utveckling egentligen. Han har gått från att vara en spexy striker som kommer göra roliga grejer, till att faktiskt vara någon som kan ge många av de bästa killarna i divisionen, som är stilmässiga mardrömmar, problem. Han visade det mot Albert Duraev, han visade det här också mot Imavov. Och sen så undrar jag också, hur jävla stor är inte Imavov? Alltså, han kändes som en lättungviktare där inne. Alltså, jag måste faktiskt kolla och se hur lång han är jämförelsemässigt, för att detta var sjukt. Han är, både längd och räckvidd 191 centimeter. Det är mot liksom Buckleys 178 centimeter, så det är mer än en decimeters höjdskillnad. Konstigt nog så har faktiskt Buckley längre reach. Jag fattar inte hur det funkar. Okej, konstigt. Men hur som helst, det var påtagligt, väldigt, väldigt påtagligt. Och det är inte konstigt att han kallas sniper, liksom, för att med de långa lemmarna som kommer från så högt uppe, ja, han prickar. Och han är så bra av exakt de skälen som jag hypade upp honom för sen långt tillbaks. Han har brottningen, han har den här Dagestan-brottningen, men också bra striking. Han visste det här också, men jag vet inte hur mycket av det, om det fanns externa saker som påverkade hans energi och ork så där i tredje ronden, eller om detta är en indikation på att han faktiskt behöver göra lite annorlunda. Låt oss inte glömma att hans två tidigare vinster innan detta tog slut i andra ronden. Har han lite av ett kondisproblem? Jag måste nästan kolla tillbaks. Och sen så, jag vet, alltså, det tar ju mer energi att brotta ner någon som Buckley, som är ett jävla muskelberg. Så ja, alltså, en väldigt fin seger för Imavov, en väldigt fin prestation från Buckley, men jag tycker också ett par frågetecken har uppstått runt Imavov. Är han verkligen en framtida mästare? Jag känner mig faktiskt lite mindre säker på det nu. Tyckte han var lite för enkel att träffa i vissa aspekter. Och ja, det ska bli kul att se. Alltså, jag vill se båda två igen. Det var en sån match där typ jag lämnades med hype för båda två. Och desto mer jag ser Buckley fightas, desto mer gillar jag honom och blir ett större fan av honom också.
Ja, jag håller verkligen med angående där att man är inte lika övertygad på Imavov som Future Champ. Här tycker jag att vi fick inga svar, vi fick mer frågor runt honom egentligen, och konditionen blev ju verkligen en faktor. Vad var det egentligen som gjorde att han, vad ska man säga, gasade ut så rejält som han gjorde, för det såg illa ut. Alltså det såg riktigt illa ut, och det såg ut som att Buckley hade lätt kunnat fått lite mer vind i ryggen där och kunnat vunnit mot Imavov i tredje. Och det hade ju inte varit roligt för honom med tanke på allt som hände där inne då och allt försnack och allting. Men jag vet inte, cred till Buckley. Alltså den killen, det är, trots att han åkte på rätt mycket stryk där i de första två ronderna, så sättet att vända på det och ändå komma tillbaka där i tredje, jag tycker det är väldigt imponerande. Jag är ingen fan av femronders matcher, det vet ni. Men hade det här varit en femrondare som de två, någon fight night som de här två hade varit uppsatta på, vilket det mycket väl hade kunnat vara. Det här hade mycket väl kunnat vara en fight night liksom huvudmatch. Då tror jag att Imavov hade fått problem, och jag tror att vi kommer se det när Imavov väl går sin första femrondare. Jag får en känsla av det. Han måste konservera sin energi på ett visst sätt. Och jag tror att hade det här varit två ronder till så hade Buckley mycket väl kunnat komma ut. För Buckley känns som en kille som har väldigt mycket kondition. Speciellt efter att ligga under så pass mycket men sen kunna vrida upp tempot så som han gjorde i tredje. Så ja, jag vet inte. Det är lite udda grejer i den här matchen, men alltså, jag har aldrig varit Buckley-fan, men på något sätt så börjar jag så här sakta men säkert bli det. Jag börjar tycka att han är underhållande att kolla på.
Alltså det finns ingenting som gör MMA-fans, alltså som vinner MMA-fans hjärtan så som fighter-hjärtan.
Ja.
Och Buckley visade ett ordentligt jävla fighterhjärta, och det är alltså alla respekterade, alltså jag tror till och med de franska fansen på plats som hejade och skrek Imavovs namn genom hela matchen, jag tror även de fick ganska mycket respekt för Buckley, så det säger en hel del. Och inte för att byta ämne för snabbt, men jag vet exakt vilken match jag vill se efter detta också. Rankningsmässigt fullständigt logiskt, och jag bangar inte på att göra detta till en femrunders huvudmatch på en Fight Night-gala. Men Nassourdine Imavov mot Driscoll Duplessis. Jag tror att Duplessis kan pressa Imavov på ett sätt som skulle kunna ge en problem. Duplessis, han kan sätta ett högt tempo. Han är också sådär lite awkward i sin stil. Ser ibland tröttare ut än vad han är. Det här är kanske de två mest spännande mellanviktarna, alltså på väg upp i divisionen, liksom sådär framtida talanger. Jag ser gärna dem mot varandra nu faktiskt. Alltså det är en sån match som påminner lite om typ Arman Sarjukian mot Matheus Gamrot, att de är på väg upp, de kommer mötas förr eller senare. Jag tycker det finns inte sådär, den divisionen är ganska rörig, så jag ser hellre att vi ser ett definitivt svar på vem den skinande sådär stigande stjärnan är i divisionen. Sätt dem mot varandra, och sen så vinnaren där, sätt han mot en topp 5 liksom.
Och jag är fortfarande väldigt imponerad över att Joaquin Buckley har gått 8 matcher i UFC på de 2 åren han har funnits i organisationen, och han gick sin tredje match för i år, och blir inte förvånade om han hinner gå i alla fall en till innan det här året är slut. Jag satsar nästan pengar på att vi kommer se den här killen fightas i december igen. Jag tror att Buckley kommer kliva in. Han har fått lite ytliga skador, om man säger så. Det är ansikten och någon spräckt läpp eller någon liten grej där. Men det är grejer som läker relativt fort. Det är inget brutet ben eller något. Så jag tror att honom kommer vi se snabbt igen. Och jag vet inte. Jag har sågat så många gånger fighter som kommer. Ja, det vet jag. Går 10 år obesegrad. Och så, okej, då har gått 5 matcher. Jätteimponerande. Jag är mycket mer imponerad av folk som går 10 matcher på 2 år än vad jag är av en person som har gått 2 matcher på 10 år och sitter och hävdar att de inte har torskat en match. Men det här är coolt. Så mycket cred även där till Buckley, som jag tror inte ens att folk Jag tror nog att man missar lätt att han har gått så pass mycket matcher och han har varit så kort i UFC. Men det är kul. Det är en ny typ av fighter som har förstått det här med att gör inte en Paddy Pimblett och gå upp 20 plus kilo i vikt, utan stay ready. Håll dig i form, var redo, gå in, fightas igen, kliver in oskad, fortsätt att vara i form. Och det är någonting som kommer, jag kommer hoppa över en match här nu för jag tycker inte att det finns så mycket att prata om i den, men jag kommer hoppa till en annan kille här direkt. För en kille som verkligen sa det var Nathaniel Wood. Liksom, jag vann nyligen, det är bara fortsätta campet och boka en ny match direkt, och han fick Charles Jourdain på det. Och jag gillar den inställningen. Det finns ingen anledning att så här fläska på sig i onödan, utan istället så här, har du gått in oskad, försök att boka en ny match och bara stay ready, kör. Och jag kommer då börja med att säga så här: ni som lyssnar på förra avsnittet, jag hade extremt fel i precis allting jag sa om Nathaniel Wood, och jag kommer till och med att säga att efter den här matchen, jag är ett Nathaniel Wood-fan, jag förstår hypen som är runt honom, och nu har den har verkligen bevisats. Med de två senaste matcherna tycker jag att den har bevisats jättemycket, men framför allt matchen nu i helgen mot Charles Jourdain, så bevisade Nathaniel Wood för mig att den hypen som han har gått runt med, den är alltså väl förtjänt. Nu har han också klivit upp en viktklass. Han är i fjädervikt istället för bantam, och det kanske bara är så att den här viktklassen är den som är helt rätt för honom. Att det han har kunnat leverera på klubben liksom visar han upp nu när han inte behöver klippa så sjuka mängder vikt. Och återigen ett bevis på att bara för att du kan gå ner till en vikt så betyder det inte att det är den bästa för dig. Utan det kanske är en viktklass upp som du får skina. Alltså återigen, jag är ruskigt imponerad. Jag sa att han har förmodligen, eller att han har gått ur sin prime eller redan varit i den. Det här är en kille som uppenbarligen förmodligen är på väg in i sin prime nu. Och jag tror att nu har han hittat sin viktklass. Så återigen, jag hade extremt fel om Nathaniel Wood, och fan, jag sitter nog på passagerarsitsen för den killens hype-tåg. För jag kan ärligt talat säga, jag är ruskigt nyfiken på vem UFC kommer sätta honom mot härnäst, och jag vill se den matchen. Och den inställningen han hade innan mötet med Charles Jourdain var stay ready, fortsätt campet, bara boka in mig på en till match. Jag tror att vi ser Nathaniel Wood återigen även här innan året är slut. Men nu lämnar jag det till dig, stort fan av Charles Jourdain, vi båda har varit. Du har väl varit på kört hype-tåget lite längre än mig vad gäller Jourdain. Ja. Vad tänkte du om den här matchen?
Ja, för det första, wow, det är en svår act att följa det där. Men ja, så jag måste väl erkänna samma sak, jag hade väldigt fel. Och jag är glad på något sätt att... jag är glad över det sättet jag blev motbevisad på. Jag tyckte att Wood har nog klivit in i sin rätta viktklass. Det är väl kanske lite det jag har känt, för han har alltid varit lite väl stor för bantamvikt. Jag tyckte här, han såg snabbare ut än någonsin. Hans timing var jättebra, hans kontringar var jättebra. Han åt upp Jourdains ben. Wood är ganska bra överallt egentligen. Han är en väldigt, väldigt allsidig fighter. Brad Pickett har verkligen lyckats alltså slipa den här brittiska diamanten på ett väldigt, väldigt fint sätt. Sen å andra sidan så tror jag att jag börjar märka att Charles Jourdain är nog för underhållande för sitt eget bästa liksom. Det finns lite faktiskt flera tillfällen där han väljer lite spexiga grejer före smarta grejer. Och jag måste nog börja dra i bromsen på det hype-tåget, för jag börjar tvivla på hur långt han verkligen kan gå. Min största kritik mot Wood är faktiskt toppkontrollen. Mm. Det var mest position och kontroll än typ submission, försök, skador. Och det tyckte jag var lite bull, helt ärligt. Han är egentligen ganska bra från topp. Jag menar, han kanske körde det säkra för det osäkra, och vem är jag att kritisera en fighter för att inte ta fler risker i UFC liksom? Ja, det kan jag väl inte riktigt säga. Men det kan straffa sig för fansen och för UFC framöver om han liksom... Nu gjorde han mycket roliga grejer på fötterna som täckte för det där liksom. Men typ, det var någonting jag tänkte lite på, att okej, det går att göra mot Jourdain som är mycket mer av en striker än en allsidig fighter, men kör du den taktiken mot någon som har ett riktigt bra bottom game, så vet jag inte hur mycket framgång du kommer få.
Nej.
Men ja, alltså Wood, väldigt, väldigt bra, alltså kompetent fighter, högt fight IQ liksom. Han gör inte bort sig, han slarvar inte. Och han är fortfarande ung, vad är han? 29 år gammal. Ja, alltså jag är den första att erkänna, jag har man nog att erkänna, jag hade totalt fel om honom. Jag gav han inte nog med cred, men jag tror också genuint att han har funnit sin rätta viktklass nu. Han var nog lite för stor för bantam. Jag tyckte gjorde honom lite långsammare. Jag tyckte bara han hade ett flyt som jag aldrig riktigt har sett på samma sätt. Och det enda som jobbar emot honom just nu, hans största fiende, är hur talangrik den divisionen är just nu. För han är väl inte ens i närheten på att bli rankad. Och det är inte för att han är en dålig fighter, det är bara för att den divisionen är så het. Det finns alltså typ att Ilya Topuria är rankad på 14:e plats säger en hel del liksom. Enligt Tapology så är han, så är Nathaniel Wood rankad 32 i fjädervikt, vilket är liksom jävlar, det är långt utanför. Så han borde kanske gjort detta, det här viktklassbytet lite tidigare. Hur som helst, ey, släng in han igen. Vad säger som Nate Landwehr? Det där är en rolig match. Det där är en riktigt rolig match.
Ja. Jag sitter och tittar här på rankingen. Jag drar den, så ni behöver inte googla den själva. 15:e plats, no arrival, har vi då Alex Caceres, Ilya Topuria, Edson Barbosa, Sadiq Yusuf, Dan Ige. Sen har vi 10, Movsar Evolev, Bryce Mitchell, Giga Chikadze, Korean Zombie, Arnold Allen. 5:a, Calvin Cater, Josh Emmett, Brian Ortega, Jair Rodriguez, Max Holloway. Och sen har vi då The GOAT, Alexander Volkanovski. Alltså jag kan se ett scenario här, men jag får för mig att jag vill minnas att han typ är bokad, men det är Edson Barbosa. Jag tror att han har någon match på Geva.
Ja, han ska ju möta Topuria.
Just det, så var det. Men annars hade jag lätt kunnat se sig Edson Barbosa få en match mot Nathaniel Wood, men Dan Ige hade inte heller varit helt fel mot Wood, men det är frågan om Ige vill möta någon som är orankad. Det är väl det som är
det där är en riktigt stor risk för IG också. Alltså ja. IG, han har väl ändå en, vad det, typ 3 förluster. Alltså det där är, om jag är IG's manager, så säger jag möt vem fan som helst förutom Nathaniel Wood, för det där är en alldeles för stor risk. Det är kanske den bästa möjliga matchen för Wood, men om IG's manager bryr sig minsta om honom, så säger han till honom att undvika den matchen. Vad säger som Britt mot Britt? Lerone Murphy. Lerone Murphy är typ den tystaste jävla killen i divisionen, men som faktiskt är obesegrad i UFC och i hela sin karriär. Och han har, vad blir det, 3 raka. Okej, han har en oavgjord match mot Zubair Tukurgov. Den är ganska bra. Men alltså det finns så många bra killar i den divisionen. Hakeem Dawodu hade varit ett bra val också, men han är bokad mot Julian Rosa. Alltså det finns nästan för många bra fighters i denna divisionen. Det är det som är grejen, och väldigt många är uppbokade. Så jag säger Lerone Murphy, Britt mot Britt. Vem är den bästa fjärdeviktaren, eller den bästa fjärdeviktaren i England? Låt oss se.
Nej, jag är på. Jag vill i princip bara se Nathaniel Wood möta vem som helst. Jag kommer bara avsluta med att säga att jag tror däremot att vi kommer att se Nathaniel Wood. Om vi inte får se det i år, så kommer han nog att möta någon i topp 15 i fjärde vikt, i alla fall tidigt nästa år. Förutsatt att han då vinner en match däremellan, men jag tror definitivt att vi kan se han. Och jag skulle inte bli heller helt förvånad om han kan bli en sån här kort varsel. Ja, typ någon skadas i någon av de här matcherna som är bokade med dem som är typ 13, 14 eller 15 i den viktklassen, och att han hoppar in. Det är ett väldigt möjligt scenario med tanke på hur han har presterat nu. Jag tänkte så här, vi har pratat på väldigt länge, men jag vill ändå att vi går igenom en av de snabbaste avsluten i UFC, i alla fall vad gäller debutant. Jag kommer inte slakta Magomedovs förnamn, men alltså herregud, vilken frontspark rakt upp på hakan på Dustin Stoltzfus. Jag måste säga att jag är till och med lite förvånad att Stoltzfus inte föll ner och somnade av den där. Men vilken debut. Alltså, är det hype real vad gäller honom, skulle du säga?
Oh ja, det tycker jag verkligen. Och inte för att vara den där hipstern som, alltså jag har lyssnat på det bandet innan de blev stora. Men, alltså jag såg Abus Magomedov i Halmstad 2013, Heroes FC mot Andreas Ståhl. Båda två var obesegrade. Och Ståhl visade sig vara den bättre fighten. Men jag tyckte att Magomedov såg bra ut och han var någon som hamnade på min radar efter det. Och sen så har han typ fortsatt vinna och han har slagit ganska bra, alltså stabila bra namn. Han har ett jävligt bra record. Alltså han är erfaren som fan. 24-4-1. Mm. Alltså han har vinst över Sadibouzi. Han har ju fightat Danilo Villefort också i PFL. Han har en hel del bra vinster i PFL. Och han är lång för divisionen. Ganska så allround egentligen. Han är, det är lätt att när man hör namnet Magomedov man tänker automatiskt okej, han är en bra brottare. Och det är väl kanske en stereotyp som är någorlunda sann. Men jag skulle säga att Abus Magomedov är lite mer av en striker ändå, trots det. Alltså om ni kollar hans matcher i PFL till exempel, att jag skulle säga att han är lite mer allround än vad många Magomedovs är. Så definitivt ett spännande tillskott i divisionen. Jag var ganska så säker på att Magomedov skulle ta den matchen, men jag trodde inte han skulle göra det på 19 sekunder. Alltså det där var liksom typ bonusvinnande prestation och jag är glad att han fick den bonusen.
Mm. Är det någon mer match du vill ta upp innan vi avrundar?
Jag kan säga, Viva Mexico cabrones, Christian Quiñones första ronden mot Khalid Taha knockade skiten ur honom. Ingen hemlighet, jag är alltid glad att se mina mexikaner vinna. Shoutout till Nasrat Haqparast, Afghanistan. Alltså, lite av en changing of the guard här när han slog John McDessie. För att jag tycker de är ganska lika. De ser ut att vara släkt nästan. Men ja, snyggt jobbat för Nasrat. Han behövde verkligen denna vinsten för att liksom återetablera sig i divisionen. Han är fortfarande ung som fan. Alltså, han kom nog in i UFC lite för tidigt. Liksom. Han är 27 nu. Så, och hans förlust är egentligen mot väldigt bra killar, Dan Hooker, Bobby Green. Jag tror att med ett par år till liksom, att slipa på hans kunskaper, så kommer han verkligen visa sig vara en legit väletablerad lättviktare. Och sen sist men absolut inte minst
Benoit Saint-Denis.
Jag vet att det, exakt, Benoit Saint-Denis. Okej, han blev nästan mördad i sin UFC-debut. Ja. Men jag tycker han har visat här varför jag var lite hyped på honom. Och jag tror också att han har hittat rätt viktklass. Liksom, han gjorde sin UFC-debut i weltervikt. Jag tror han var nog lite för liten och hade inte den powern. Så det är en sak att vara welterviktare i Brave. Och sen för övrigt så har han inte ens varit welterviktare under majoriteten av sin Brave-karriär. Han körde superlättvikt, vilket är 165 pounds. Så han var lite för liten för weltervikt. Nu har han två raka avslut. Jag tycker han ser bra, alltså bitig, stark, alltså power både i slagen men också liksom på marken. Det finns en anledning till varför jag är hypad över den här killen och ni fick se varför.
Mm. Nej, otroligt fin prestation av honom. Jag tror han fick en bonus också, va?
Ja, jag tror det. Mm. Vilket han förtjänade. Det där var en riktig knockout.
Alltså. Och vad gäller Quiñones, det är brorsa till han som Sean O'Malley vann över, som hette, jag vet ju vad han heter, jag tappar namnet bara nu. Det är en annan Quiñones. Som Sean O'Malley tror jag besegrade i sin andra eller tredje match i UFC.
Ja, precis. Det såg nästan lite för enkelt ut.
Liksom. Ja, precis. Och det är kul att lillebrorsan har kommit in nu, för han är inte kvar. Den andra Quiñones är borta ur UFC. Mm. Jag för mig att han var med i Latino America Ultimate Fighter. Jag tror att det var det som gjorde att han kom in i UFC, hans brorsa. Mm.
Så var det nog, ja.
Bra gala. Alltså verkligen. Jag tyckte den här galan levererade från början till slut. Det var otroligt mycket avslut i den här matchen. Får jag med det. Speciellt prelim så raddades det upp ett gäng avslut. Så det var riktigt kul att se. Men vi avrundar där. Kära lyssnare, nu har vi avslutat del 1. Så vill ni höra oss prata om UFC 279, där vi kommer prata om Khamzat Chimaev och Nate Diaz, så får ni hoppa över till del 2 nu. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.